Hej och välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Idag har Patrik Syk, poddnästorn, åkt till Orlando på poddmässa och lämnat mig, Kalle Karlsson, här vid spakarna. Och till min hjälp har jag Frida Fagerlund från England. Så att vi ska köra det här återigen då på egen hand, Frida. Och nu sitter vi inte här ens tillsammans i samma båt, utan nu sitter vi i varsin båt i två olika länder och ska lösa det här. Men det kommer vi fixa.
Ja, men absolut. Det blir ett spännande experiment. Jag hoppas att ljudet är med oss också. Jag har fått väldigt många Twitter-notiser om att jag lät burkig. Jag kan inte ens säga det ordet på burka särskilt bra. Men jag hoppas att det är bättre idag i alla fall. Jag håller tummarna.
Jag hör dig hyfsat i alla fall. Så att jag hoppas att det fastnar på bandet på samma sätt. Hur är läget borta i England? Och kan du ge oss en rapport där bortifrån om hur stämningen är efter premiärhelgen?
Ja, men jag tycker väl stämningen är väl ganska god hos nästan samtliga, förutom då de som åkte på rejäla smällar. Det var lite konstig premiärhelgen då på något sätt. Vi hade dels några matcher där som blev 0-0, där det inte hände alls mycket, och sen hade vi liksom Watford som åker på en hemmanock och Chelsea som förlorar med 4-0 trots att de ändå spelar ganska bra. Alltså det var liksom mycket, och Liverpool gör försvarsmisstag. Alltså det var mycket som hände. Så jag tror att man får bara ägna den här veckan ut till att smälta alla intryck.
Ja, men så är det ju. Det är ju mycket att smälta när det är en ny säsong som sparkar igång. Det är många nya lag, nya spelare och så vidare. Jag tänkte så att det blir naturligt den här första premiärpodden när ligan har sparkat igång att vi går igenom matcherna. Och vi börjar i tidsordning då, så vi börjar med fredagsmatchen. Liverpool-Norwich i fredagskväll. Tankar kring den matchen, Frida?
Ja, alltså min första tanke är ju att man har en liten stoppspot för Norwich ändå. Alltså dels eftersom de faktiskt spelar ganska bra. Sen är det alltid lätt att känna med ett lag som släpper in ett snöpligt självmål så pass kort in i matchen. Det var ett jäkla självmål han gjorde, eller hur? Alltså det var ju besatt av det skulle liksom. Det var klockrent.
Ja, det var klantigt var det ju. Han hade inte behövt göra det. Det finns ju självmål där man liksom fläker sig fram och gör en heroisk liksom glidtackling för att förhindra ett givet mål, och så råkar den studsa in. Men i det här fallet så ska han ju bara göra en enkel rensning och få total snedspark och lyckas pricka eget nät. Grant Hanley pratar vi om, och det var ju inte direkt den starten man vill ha som nykomling efter några minuter borta mot Liverpool, bara bjussa på ett mål på det sättet. Men du gillade ändå lite vad du såg av Norwich.
Ja, men det gjorde jag framförallt spelmässigt. Jag läste ju din taktikblogg som vi kan göra lite reklam för nu, att man borde gå in och läsa. Kan inte du ge en liten snabb sammanfattning av hur de spelar exakt? För att det är ju ändå lite speciellt ändå, va?
Ja, alltså, vad ska jag säga? Jag tycker det var intressant med Norwich att de ändå vågade spela upp från insparkar. Jag tycker att de spelar med ett risktagande som var högre än hälsosamt, om jag säger så. Dels att de klev så högt mot Liverpool som har så otroligt mycket speed i sina omställningar. Och inte bara, det är en sak att kliva högt i lägen när, ja, men säg när Liverpool har inspark eller när man liksom låser fast dem. Men här var det ju faktiskt situationer i första halvlek när Norwich klev högt direkt efter bolltapp runt offensivt straffområde, att spelare tog steget fram istället för att falla tillbaka och samla ihop det. Och det, jag kan gilla det. Jag kan tycka att det är häftigt att det kommer upp en nykomling som vill hålla sig till sitt spel, till sin identitet, och som ser den här första matchen mot Liverpool som, ja, jag tror att de ser det som ett test för vad kommer det här spelet att hålla för. Mer än att de känner att det här kommer ge 3 poäng på Anfield. För de 3 poängen hade de ju förmodligen inte tagit hur de än hade spelat. Och jag tycker det var intressant att de verkligen försökte spela så mycket som de gjorde. Det var ju En nykomling som går upp på offensiv planhalva och kombinerar och försöker trä upp Liverpool. Och det gjorde de ju faktiskt några gånger i första halvlek. Jag tycker inte att det speglade matchen när Liverpool leder med 2-0. I det läget speglar inte händelserna. För då har ju Norwich haft två jättelägen. Hans Tiperman hade ju något uselt avslut där i något rätt bra läge. Och något halvdant avslut i det andra läget. Och jag menar, där tyckte jag det löst igenom liksom klassskillnaden mellan spelare och spelare. Stiperman, han prickar familjeläktaren och Salah bara iskallt tar emot, glider igenom och rullar in 1-0. Eller 2-0, förlåt.
Finns det inte risken då att Norwich kommer göra lite som Wagner gjorde i Huddersfield för ett tag, att man helt släpper på den där spelstilen? För att det var ju så Wagner gjorde i Huddersfield när han märkte att Vi vinner inga poäng genom att spela rolig fotboll, utan de gick tillbaka till ett mer liksom lågt stående försvar och mer liksom försvarsinriktad fotboll. Tror du att det kan bli lite så i Norwich också?
Jag tror inte det kommer komma direkt från Norwich sida. Jag tyckte ju att Huddersfield väldigt fort i fjol blev defensivt. Jag tyckte ju att de var en besvikelse redan när de klev in i ligan. Jag trodde de skulle vara ett helt annat lag när de klev in i ligan. Och sen blev de lägre och lägre och lägre och mer defensiva ju längre ligaspelet gick. Jag tror att Farke är en sån idealist kring sättet att spela, att han kommer att hålla fast vid det här. Och eftersom han ändå kan falla tillbaka någonstans på att det är en sån lågbudgetsatsning, så finns det ju inga som helst krav och det finns ingen press på honom liksom att det är ingen som tror att de ska vara högre upp. Men jag kände ändå i den här matchen att gör Norwich det här mot, säg, lagen på plats 9 och neråt i tabellen, då tror jag att de kommer ha ganska stor framgång med det. Men det innebär ju inte att de kommer sluta liksom automatiskt på en mittenplacering. Men jag tror att det kommer finnas matcher där lag som ja, men jag ser bara omgången framför mig här som har spelats med lag som Burnley, Crystal Palace, Brighton, Aston Villa, Newcastle. De kommer få stora problem med Norwich, för de kommer få jaga boll och de kommer att trä upp dem på ett sätt som gör att de kommer kunna ha ett grundspel att falla tillbaka på. Och jag tror att han kommer att driva den här linjen nu, Farke, att de ska vara spelande och så får vi se hur långt det räcker. Jag hoppas att det räcker, för det hade varit häftigt.
Ja, men verkligen. Jag har inte sett, eller jag såg inte Norwich speciellt många gånger förra säsongen. Och det var ju mycket snack om Timo Pukki så här innan säsongstart och hans fantastiska historia där med hur han inte kostade dem ett öre och så vidare. Men han är ju bra på riktigt.
Ja, han var
alltså,
riktigt
man kände direkt att det här är någonting. Alltså.
Ja. Nej, jag tyckte han var riktigt smart i sina löpningar. Det var jättebra timing i dem och han är ju en sån där lite lurig forward som kommer att skapa problem för alla möjliga försvar. Han gjorde det ju för Liverpool nu. Framförallt tycker jag bakom Joe Gomez som hade lite jobbigt i första halvlek inte minst. Och sen var det ju bakom Gomez han hittade ytan när han gjorde sitt mål också, Temo Pukki. Så att ett bärande spel, du menar eget spel, och sen en målskytt framme, det tror jag ändå gör att de har någonting att falla tillbaka på. Sen behöver de ju såklart rätta till en del grejer försvarsmässigt, för man kan inte bjuda på mål som de gjorde i den här första halvleken. Det är dels självmål, det är dels lite flipper i straffområdet, det är en hörna och där behöver man ju bli mer rejäla. Men jag tycker ändå att det fanns delar i Norwich insats som var positiv. De tog sig faktiskt till flera avslut på Anfield än vad något annat lag gjorde under förra säsongen på Anfield, motståndarlag. Och det säger väl ändå någonting om att de lyckades med sitt anfallsspel. Och där tror jag de har mycket att bygga vidare på. Vad säger du om Liverpool?
Men verkligen. Ja, men jag säger väl att det är klart att de är kliniska i sina avslut. Och alltså, de vinner ju 4-1 och vinner ju välförtjänt överlag, absolut. Sen är det ju orosmålen där i att Joe Gomez lite skakig. Trent verkar inte riktigt ha kommit in i säsongen. Allison skada på honom, verkar som att han blir borta minst 6 veckor, kan bli 8 veckor. Där har man ju lite frågetecken som jag tror att man tar med sig härifrån. Men överlag en stabil premiär, så kan man väl säga.
Ja, precis. De behövde ju inte ens nå sin högsta nivå för att bara städa undan, borsta bort Norwich och vinna väldigt enkelt. Det positiva är väl att de kommer till så mycket lägen tack vare att de har dels individuell kvalitet, men också det känns som att de känner varandra väldigt bra där framme. De vet var lagkamraterna finns när de kombinerar, och det är liksom ge bollen till Salah så kommer Firmino veta ungefär vad som ska ske, och sen dyker han bara upp i nästa yta, och sen är det liksom en kombination och motståndarna hinner inte med. Är det dags att vi omvärderar Origi till att vara mer än en supersub?
Jag vet att framförallt så vet jag inte det, med tanke på att man inte har fått se Mané sådär jättemycket. Och det har ju sina förklaringar där, att han har varit lite utsliten under sommaren. Och det är för övrigt en fråga som Klopp får ju den inför i princip i varje intervju han gör. Liksom. Vad tycker du om det tuffa spelschemat? Det är så här, det upprepas hela tiden. Och han har ju varit tydlig med att det är ganska tufft när vissa spelare har spelat oerhört mycket, haft lite vila, och så tvingas man liksom, ja, alltså vila dem nu så här inledningsvis på säsongen. Men det är väl klart att Origi, där fanns ju vissa frågetecken ändå om man skulle kunna axla den rollen. Men av det vi såg i premiären nu så absolut, det är väl klart att han kan göra det.
Han kommer ju inte ta man i startelvan så, men känslan är väl att han har flyttat fram sina positioner. Han har höjt sin status från att vara en figur som är i periferin till att liksom ändå vara en spelare som kanske är första inhoppare i anfallet och som får lite fler spelminuter än vad han fick under våren, när han trots allt var väldigt het och sådär. Jag tror att det kan vara så att istället för att hoppa in i 80:e minuten så kanske han får hoppa in i 70:e minuten, tack vare att han ändå har liksom flyttat fram sina positioner. Det gällande Alissons skada där, så gick Klopp ut och sa, jag läste i morse här, att han sa att ja, det har skrivits om 6 veckor och 8 veckor och så vidare, men det vet vi inte än, men det blir i alla fall några veckor, sa han. Så vi får avvakta och se hur länge det blir där. Men det var ju tur för Liverpool att de värvade Adrian, som jag tycker är en väldigt bra andra målvakt i av fönstrets sista timmar där. Om nu Alisson skulle drabbas av någon slags återkommande problematik med den här vaden, då kommer det ju vara fundamentalt för Liverpool att de har en trygg andra slips där bak.
Ja, och det pratar man en del om här borta, just det här med Adrian som var tvåa bakom Fabianski och sådär, att han nu kan få sin chans helt plötsligt att visa vad han går för. Och som sagt, att West Ham-supportrar framförallt tycker ju liksom att Adrian var en fantastiskt bra målvakt. Problemet var bara att man hade en annan målvakt som var ännu lite bättre. Så att jag tror att det här, som sagt, att det är en jättestor chans för Adrian att visa att han liksom hör hemma på den här nivån. Sen är det klart, det är stora skor att fylla. Det är Alisson, världens mest dyraste målvakt, en av världens bästa. Men det är ju där orosmålet ligger för Liverpool, helt klart.
Vi kan väl nämna också Norwich, innan vi lämnar den här matchen, vi kan väl nämna Norwich ytterbacka där, tonåringen Max Aarons och framförallt Jamal Lewis, som jag blev väldigt imponerad av. Lewis i den här matchen i första halvlek där. Ja, han missade markeringen på Van Dijk på hörnan, men å andra sidan, det är inte så lätt att brottas med Van Dijk i straffområdet. Så där tycker jag han är lite förlåten. Det kanske var snarare så att någon annan i Norwich borde ha haft den uppgiften. Med boll tyckte jag han såg jättespännande ut. Och det här är alltså två killar som fortfarande är tonåringar.
Ja, vad tyckte du om Tim Krull då?
Alltså jag är inte säker på att han är första målvakt i Norwich när Ralf Herrmann är varm i kläderna. tror att Färman kommer ta över den rollen. Grolla hade ju en fantastisk säsong i Newcastle när de slutade femma i ligan där, men sen dess har det väl varit lite si och så. Det var väl inte så lätt att vakta målet i mot Liverpool här. Han gör ju ett par bra räddningar också. Inte minst på Firminos volley där i första halvlek. Så att jag tror att Färman kommer att ta över den där första spaden snart.
Mm, jag håller med.
Vi lämnar Liverpool Norwich så länge och går vidare i West Ham Manchester City slutade 5-0 till gästerna. Det var väl ingen överraskning kanske att de gick hem med segern, men det var ju utan tvekan ett statement att börja ligan med en 5-0. Vad tog du med dig från den matchen?
Jag såg delar av den matchen på Vicarage Road medan jag satt och väntade på att avsparken skulle ske där mellan Watford och Brighton. Det jag tar med mig specifikt är lite statistik.
Yeah.
Fast nu har väl City, om det var 22 eller 25%, de har gjort alltså 22 eller 25% av målen som West Ham har släppt in sedan flytten till London Stadium. Och det säger ju en del om att det är Manchester City. De är som de är. Sen var ju VAR, fick ju en väldigt stor huvudroll under matchen.
Hur tycker du det funkar?
Grejen är att domsluten blev ju rätt. Och det vet jag att Mark Klattenberg också skrev i. Han har en sån här kolumn i Daily Mail. Och han var lite irriterad för han menade på att de här domsluten blev trots allt korrekta. Så att vi kan inte skylla på VAR. I så fall är det faktiskt reglerna som är dåligt skrivna. Det är alltså inte VAR man kan beskylla för att det är dåligt, för att det gör bara sitt jobb, och det kan jag absolut köpa. Men det blev ju verkligen en sån här rivstart och en väldigt tydlig bild av när VAR blir lite för mycket, när det tar lite för mycket av spotlighten. Man vill ju helt bara att VAR ska finnas, och sen så känner vi inte av det riktigt. Här stod ju i centrum i princip hela tiden. Sen har jag inte sett, jag såg inte matchen speciellt noggrant, så jag kan inte påstå att jag har utvärderat samtliga domslut och sådär, och varenda gång som VAR blandade sig i. Men det var min känsla. Jag vet inte om du såg det bättre.
Ja, alltså när det gäller den där VAR-situationen i just den här matchen, så kan jag tycka just när det gäller offside så finns det ju ett rätt eller fel. Det är ju ett facit. Antingen är du offside eller så är du inte offside. Och där tycker jag att VAR spelar en bra funktion, för att det är så otroligt svårt att uppfatta för linjedomaren i realtid när det går så fort. Och där tycker jag att VAR fyller en bra funktion. Och då spelar det ingen roll om det är en decimeter, en halv decimeter eller två centimeter. Är man offside så är man offside. Och så jag köper det. Och där kan jag tycka att det är okej att det tar lite tid att reda ut då, om man är exakt i linje eller om man var precis framför. Och i det här fallet så blev det ju de rätta domsluten på det. Och så även när straffen slås så tänkte jag faktiskt på det direkt när jag såg reprisen. Så tyckte jag att han var väldigt, väldigt långt ut från linjen. Och jag är irriterad över att målvakter tidigare genom åren har fått fuska så mycket med just det. Man har fått gått ut så långt från linjen, och det har liksom inte blivit någon reprimand från domare, utan det har liksom blivit en tyst kultur att men målvakten får stå 1,5 meter utanför mållinjen när liksom bollträffen sker. Och det tycker jag är bra att de rättar till det och blir hårdare på det. För då kommer målvakterna förstå att det går inte att göra det. För då spelar det ingen roll om jag är räddad. Då kommer i alla fall straffen slås om. Så att jag köper det. Just VAR i det här fallet så köper jag det. Sen är jag väl inte så nöjd med VAR annars. Där kan jag tycka att det kan förfinas. Systemet kan gå fortare och så vidare. Men just i de här offside-situationerna så tycker jag att det fyller en bra funktion. När det gäller spelet så tycker jag att... Förlåt.
Ja, men jag skulle bara säga att de hade ett ganska intressant inslag på Sky Sports i fredags där man fick följa Jamie Carragher och Neville när de hängde med i ett VAR-rum då.
Okay.
Och fick se hur de här domarna jobbar. Och då blev man ju snabbt väldigt varse om att det här måste ju vara fruktansvärt att arbeta, att ha rent alltså man tänker rent tidspressmässigt. Yeah. Alltså de har ju sekunder på sig att dels att plocka ut en sekvens, att backa tillbaka och sen ska de komma överens de här tre personerna. Och när de testade på det så var de var inte överens allihopa inne i det rummet ens, alltså kring alla dumstyr. Så man kan ju bara tänka sig vilken otrolig press de faktiskt har på sig. Hemskt jobb att ha.
Nej, det är ju så. Det är många uppgifter som är betydligt svårare när man väl sitter där i stolen själv. Och jag kan tänka mig att VAR-rummet som du beskriver, det är en av de rollerna som man inser först när man sitter där hur svårt det är. Och att vara linjedomare till exempel, det är ju en annan grej som är betydligt lättare att vara från tv-soffan där man får en repris som dessutom där man fryser bilden till skillnad från att verkligen stå där på linjen och ta beslutet när det går på en hundradel hit eller dit. Så att, bra grej av Sky Sport. Jag tror att fler skulle behöva se den typen av inslag även här från Sverige för att få inblick i hur svårt och komplicerat det där är. Jag blev väldigt imponerad av Manchester City i den här matchen. Vi har väl i och för sig vant oss vid att de håller en väldigt hög nivå. Men tycker jag är unika i sitt sätt att kunna trä upp låga försvar. Och just den där tajmingen de har, det blev ju väldigt påtagligt just nu eftersom det blev så många av de situationer som vevas om och om igen på grund av VAR. Men just det där extrema tajmingen de har när de hittar spelen in bakom backlinjen. Det såg vi ju, har vi sett de två senaste åren och det har liksom bara blivit bättre och bättre och bättre. Och det, jag kan inte minnas något annat lag jag sett överhuvudtaget under min livstid som har haft den typen av tajming just när den bollen ska slås in bakom backlinjen. Det är nästan alltid så att den kommer i exakt rätt ögonblick. Och de tar sig till så mycket lägen. Redan i första halvlek tar de sig till bra lägen. Där det är inga omställningslägen utan West Ham har sina spelare på plats. Men ändå lyckas de trä upp dem och det vittnar om deras kvalitet. Rodri gjorde ju en väldigt bra match. Han hade ett bolltapp tidigt i matchen som var lite klantigt. Men i övrigt tycker jag han smälter in väldigt fint i den där Fernandinho-rollen. Och är... ja, liksom nästan en fullgod ersättare redan nu ser han ut att vara. Och det är ju ett, ja, bättre betyg än så går ju knappt att få. Och sen när man har spelare som Sterling som uppenbarligen har hållit i sin målform från i fjol. Och De Bruyne som är tillbaka nu och som sätter passningarna oftast i exakt rätt ögonblick. När de avgör matchen med sitt andra mål där 2-0-målet så är det så... liksom, det är så karaktäristiskt tycker jag för City och för De Bruyne. Det är en omställning. De gör exakt rätt sak i exakt rätt ögonblick. Och det ser så enkelt ut. Men då kan man fråga sig om det vore så enkelt. Varför gör inte alla andra lag det också då i så fall?
Ja, men precis. Jag tycker framförallt, eller den känslan gick ifrån Community Shield-finalen. Det var just det där med att Sterling nu som inte har haft ett mästerskap under sommaren. Han såg ut att vara i extremt bra form. Och han gör ju, han har ju vissa sekvenser mot West Ham också där man bara känner att herregud vilken spelare. Jag tror att alltså, kan han lyckas hålla i den här formen under hela säsongen så då är han ju uppe på den där utmärkelsen som Van Dijk tog ifrån honom.
Just det.
Året, eller säsongens spelare. Jag tror inte det är omöjligt att han faktiskt vinner den till slut.
Nej.
Och sen är ju De Bruyne, han är ju almost like a new signing ändå. Med tanke på att han har ju faktiskt också fått vila ut. Däremot lite tråkigt med Sané som verkar bli borta ett bra tag ju.
Ja, precis.
Ett
halvår, ja, exakt. Och det är ju oerhört ledsamt. dels för honom själv såklart. Han hade väl en flytt på gång kan man nästan ana till Bayern München där, som definitivt sprack i och med den skadan. Och dels då för Manchester City som blir lite tunnare på ytterpositionerna. Samtidigt så var ju Bernardo Silva inte ens med i startelvan i den här matchen. Så att det är inte så att de står och faller med Sané. Men det är klart att det blir mycket matcher, många turneringar. Och de kommer ju att sakna han i det där pusslet. Det är ingen tvekan om det.
Ja, framförallt synd om honom personligen då. Det är lite det man känner, att han skulle ju flytta till München och bli kung. Och sen så gick det så här. Men det är sånt är livet.
Sånt är livet. Livet var ganska tufft för Manuel Lanzini i den här matchen också tyckte jag. Jag är oerhört glad över att han är tillbaka efter alla hans skadebekymmer. Men jag tyckte att han hade några bolltapp för mycket. Och han tappar ju bland annat bollen när City gör sitt 2-0-mål. Jag tog ut han i mitt Premier Manager-lag och jag hoppas att han hoppar upp på hästen igen, för att presterar han inte bättre så kommer han nog att växlas ut från startelvan tror jag. Annars tror jag West Ham, precis som i fjol, började ju svagt resultatmässigt i fjol. De ska inte deppa över det här, utan jag tror att de kommer att resa sig framöver här. Och jag tyckte att han nya anfallaren där, Haller på topp där, eller Hallé kanske man säger. Han tycker jag spännande egenskaper. Men i det här fallet var bara motståndet för bra.
Mm, ja, men det var ju ingen som... Jag trängdes med rätt många West Ham-supportrar på tåget in till London. Och det var ju liksom aldrig tal om att man skulle vinna den här premiären. Det enda folk snackade om var ju... Jaha, undrar hur många vi släpper in idag då.
Ja,
alltså gissade folk på 3, 4 eller 5. Så att det var förhoppningsvis kan man skaka av sig den här förlusten ganska snabbt och gå vidare. För att ja, Manchester City är ju Manchester City trots allt.
Just det. Vi går vidare. Vi går till en match som du har järnkoll på. För du var ju faktiskt på plats på Vicarage Road och såg Watford-Brighton. 0-3. En jättetriumf i premiären, i debuten för Graham Potter. Vad var det du såg på Vicarage Road?
Ja, alltså vad var det jag såg? Alltså som svensk och framförallt som en som har följt Östersund på nära håll under de senaste åren då när Potter var där, så är man ju inte förvånad över att han tar till en sån här premiär. Men det märktes ju tydligt att många av de andra journalisterna var, alltså de brittiska journalisterna var väldigt överraskade. För att sen samtidigt, ja, så ska man ju komma ihåg också att visst 0-3 på resultattavlan, det var inte så att Watford i andra halvleken så hade de rätt så bra tryck. Och det var ju Ryan där som räddade dem vid ett flertal tillfällen, gjorde flera bra räddningar.
Just det.
Och de första, vad ska man säga, de första 10 minuterna så tänkte jag att herregud Potter, det här kommer att bli svårt. För att då tryckte Watford på ganska bra och Gini stångades i luftrummet och Delufeu och han flöt runt från höger till vänster och höll på som han brukar göra. Men sen var det som att liksom Brighton, de bara kom igång med det här snabba, kvicka kortpassningsspelet som är Potter signum lite grann. Och jag blev ju smått förälskad tänkte jag säga. Det var väl starka ord kanske. Men jag blev positivt överraskad av Martin Montoya.
Mm.
Som hade någon sorts wingback-position på högerkanten.
Ja.
Och han var en sån där... Han agerade på ett sätt som man har sett i nästan alla konstellationer som Potter har haft att göra med. Han måste ha kantspelare som är såna där som kan utmana, som har alltså ganska som har bra teknik och precision i det de gör. Alltså det såg vi ju med Ken Sema, Hossa Majesh, alltså den typen av spelare. Och Montoya var en sån, och det är mycket tack vare honom som de får det där målet först när Ducouré är det va, som gör självmål. Och sen rinner det liksom bara på. Allting gick ju med Brighton i princip. Så att Nej, det var liksom en premiär där allting gick snett för Watford del. Och det sa ju Xavi Garcia också efteråt att vi förtjänade inte vinna den här matchen överhuvudtaget. Det, och det kanske var ett bra wake-up call för oss tidigt in på säsongen. Och sen Brighton då som liksom, där allting går med. Menar, inhopparna gör mål på första touchen. Hårta händer det exempelvis. Så att det var, nej, det var fint att se när Potter gick bort och tog emot Brighton-supportrarnas applåder. De hade redan, började ju redan sjunga om honom och sådär. Så att fortsätter det så här så lär han bli en legendar.
Ja, om de fortsätter ta 3-0 vinster varje vecka, säsongen ut, då blir han adlad snart. Nej, men när man tittar på Brightons lag så tycker jag det är intressant också. De har ju tre rejäla mittbackar där med Duffy, Dunk och Dan Byrne. Dan Byrne är ju ja, 3 meter lång nästan. Så att han kommer ju inte förlora en nickduell den här säsongen. Jag minns när han spelade i Fulham och stod och nickade undan varenda inlägg där när David Moyes, Manchester United, satte rekord i den matchen för antalet inlägg under en Premier League-match. Och Dan Byrne stod och nickade undan 95% av dem. Det var ju uppenbart att Brighton har lagt till dimensioner i sitt spel under Potter. Alltså sättet de spelade sig ur situationer, det är ju ingenting som de har gjort tidigare på det sättet som de gjorde nu. Nu var det ju uppenbart att det liksom var triangelspel ur situationer som de inte har varit familjära med annars. Men var ju fortfarande Glenn Murray längst fram, 36 år gammal nu för tiden, så är det fortfarande han som ska bära det anfallet. Frågan är hur länge, för att de som hoppade in där såg ju väldigt bra ut.
Jag tänkte precis säga det. De har ju trots allt värvat Mopay för alltså väldigt mycket pengar. Från Brentford kom ju han nu i sommar. Så att jag tyckte också att Murray såg ganska lost ut stora delar, i alla fall av de första halvleken. Så jag tror tyvärr att han så smått börjar fasas ut. Jag säger tyvärr, för att alla vet ju hur jag har en liten soft spot.
Ja.
Honom.
Det har vi alltid haft i podden. Men just när det gäller Hammo Pai där, så tänkte jag faktiskt inför säsongen att, och när det gäller fler spelare i Brighton, så tänkte jag just att han är så otroligt duktig på att få igång spelare, Potter, utveckla spelare. Det skulle inte vara ett dugg om den typen av spelare. Och samma sak med han Jahan Bakash, iranien som de hade i fjol, som kostade en del pengar, som inte Brighton fick ut någonting av i fjol. Det skulle inte förvåna mig ett dugg om Potter får igång honom också. Sen hur långt det räcker, det får vi ju se. Det är ju alltid extremt jämnt på under halvan i Premier League. Och det kommer inte vara så många poäng som skiljer mellan plats 18 och plats 12. Det brukar vi ju ändå konstatera när vi är inne i slutskedet.
Men de har ju en femteplats nu. Jag tror inte de behåller det.
Ja, ett tag kanske. Vi får se. Det är ju nästa vecka så ska de alltså åka och möta, eller de åker inte, de tar emot West Ham hemma. Och det är klart att ett lite nedslaget West Ham efter premiärsmällen skulle kunna vara en ny skalp för Brighton. Men vi får se. Det ska bli oerhört spännande att följa. Tar de den så har de ytterligare en hemmamatch mot Southampton hemma. Så att det är inte omöjligt att de går med 3 raka när de möter City i omgång 4 på bortaplan. Och då blir det en seriefinal.
Ja, och sen så jag pratade ju med Ken Sema efter den matchen också, som tyvärr inte fick spela. Och det har väl varit, eller det har ju funnits väldigt mycket intresse kring honom, sa han nu under sommaren. Men Watford har varit ganska tydliga med att de vill ha honom kvar i truppen. Han var ju inte såklart sådär nöjd med att ska det se ut så här varenda match att man inte får spela, så är det kanske inte någon mening med att vara kvar. Då kanske bättre att lånas ut. Men han såg ut att bli kvar. Och han tillade också att han sa det redan i Östersund att Graham Potter kommer att träna ett Premier League-lag inom 5 år. Och han fick ju rätt, uppenbarligen. Och så tillade han nu liksom att han tror att Graham Potter kan gå ännu längre. Och jag har hört folk som småviskar nu lite om att det här kan vara en blivande förbundskapten. Ska man inte ta för höga växlar efter en match. Men du vet hur engelsmän är också. De hoppar snabbt på den här liksom, cirkusen. Om de har någon liksom, som det går bra för. Eddie Howe är ett väldigt fint exempel på det också. Men han har någonting, Potter. Det är inte omöjligt. Jag tror inte. Jag skrev också i min krönika att han påminner lite personlighetsmässigt om Gareth Southgate. Det här med att de är väldigt lugna och sådär i sitt sätt att föra sig och väldigt omtyckta av spelarna också och sådär. Så att nej, vi får väl se vad som händer.
Ja, nej, jag håller helt med om att han är speciell och han har definitivt möjligheter att gå oerhört långt. Jag ser framför mig att han kommer att träna något av topplagen i framtiden. Jag kommer ihåg när Arsenal skulle ha en ny tränare så sa jag i vår podd då att jag tyckte att de inte att de skulle anställa Graham Potter, men att det hade varit ett hälsosamt för liksom ett hälsosamt signal för Arsenal om Potter var en av dem som hade fått komma på intervju. För jag tycker att han är så pass bra. Sen är det klart att han kommer aldrig få ett sånt jobb direkt, utan han måste ju göra det bra med ett Brighton först för att kunna få ett större jobb. Men jag ser framför mig att han kommer att få större uppdrag inom väldigt kort. Jag kan inte se heller, även om de skulle hamna på en plats i botten, så tror jag ändå att hans jobb där kommer vara, man kommer kunna se att han har gjort saker med laget som innebär att det kommer inte fläcka ner hans rykte, även om de skulle hamna längre ner i tabellen. Vi går vidare. Vi har ju massa saker att gå igenom här. Eller vill du ta något om Watford innan vi släpper den här matchen?
Nej, det tror jag. Alltså, de var ju nedslagna såklart, men ja, allt gick fel för dem helt enkelt. Det är början av säsongen. Ja. Det var en sån dag.
Vi hoppar vidare till Tottenham Aston Villa. Var det någon match som du såg någonting av när du var på väg hemåt eller?
Inte en enda sekund.
Inte en enda sekund.
Mer en highlight. Ja, men jag har inte sett någonting live. Så där får du gärna ge mig en lång utläggning om detta Aston Villa. Det är rätt roligt också det här med att när man pratar om inför vem kommer att bli slagpåse i Premier League, så slutar det alltid i att ingen kommer att bli slagpåse. Och från det jag har hört så kommer inte Aston Villa heller bli någon slagpåse, eller?
Jag har ju tippat att de klarar kontraktet, och det bygger jag inte på att jag tycker att de är så fantastiska, utan att det brukar alltid vara några nykomlingar som överraskar. Och jag tror att de kan göra det bara, liksom bara av ren entusiasm ibland. Jag tycker att Villa har ett spännande lag. Av det vi såg i fjol i Championship och i playoff, så tycker jag att de har ett lag som kommer kunna de kommer kunna spela vägvinnande fotboll även i Premier League. Dock var det väl lite av en verklighetscheck här. För Jack Grealish tappade ju bollen i flera situationer, tyckte jag. Där var det uppenbart att det var liksom en skillnad i att tempot är högre här. Du kan inte hålla på och talla på bollen i utanför eget straffområde i Premier League. Det kanske du kunde göra i Championship. Och det var ju ett av målen, så var det ju helt och hållet han som får ta på sig det. Han tappade bollen utanför eget straffområde. Och det var fler situationer i matchen, tyckte jag, där han tappade bollen ganska enkelt. Annars tycker jag att det var ett intressant Villa med framförallt McGinn imponerade. Han imponerade ju även i playoff på många. Och gjorde ju målet här på ett väldigt fint sätt. Kom in bakom backlinjen. Och var kylig nog att hålla i skottet ett ögonblick innan han hittade det bortre hörnet. Och så långt såg det ganska bra ut. Jag tyckte att de kontrollerade Spurs bra i första halvlek. Och det krävdes ju att Pochettino gjorde flera förändringar. Men nyckeln blev ju trots allt att han satte in Christian Eriksen. När han kom in på planen så var Tottenham betydligt mer spetsiga framåt. Han pressade, han sprang i djupled, han spelade fram Och det finns ju alltid den där känslan av att saker och ting kan hända när Eriksen är på plan. Och han kom in i den 64 minuten och 9 minuter senare så dunkade Ndombele in 1-1. Och från den, alltså jag kände hela andra halvlek att Spurs kommer ju vända det här. Mer på tyngd och traditionen något annat. Men när de gjorde 1-1 då fanns det verkligen bara en väg. Och det var ju att Spurs på något sätt skulle avgöra. Och sen kom ju det målet där i 86 när Grealish tappade bollen.
Kane.
Ja, precis. Och Kane satte dit den. Och det var ett typiskt Harry Kane-mål. Står och luktar sig till läget på offside-linjen. Bollen dyker bara upp, han är på rätt ställe och han avslutar kliniskt i hörnet. Så att jag tyckte Tottenham såg så där ut första halvlek. Jag tycker att de såg så där ut i starten av andra, men när Pochettino började mixtra lite grann med laget, gick mer han lyfte ut Harry Winks till exempel, som kanske inte passade för den typen av forcering som de ville göra när de låg under. Satte in då Eriksen, gick då med Moussa Sissoko och Ndombele på de två defensiva mittfältsplatserna. Det var ju väldigt offensivt balanserat lag då. Då gick de verkligen, det var bara all in framåt. Och då tyckte jag de tryckte på ett bra sätt. Och det tycker jag också reser frågan om Eriksen och hans framtid i Tottenham. Att han kommer att bli en förlust om han går här i slutet av fönstret.
Ja, det kom ju lite uppgifter nu i morse från Daily Mail som hävdade att Tottenham har lagt upp ett nytt kontrakt på bordet med en hyfsat saftig ny lön också. 2,3 miljoner kronor i veckan. Det hade inte varit så dumt. Det är en ganska stor ökning jämfört med hans nuvarande kontrakt som ligger på smärre 924 000 kronor i veckan.
Ja, just det. Så det är mer än en fördubbling.
Sen är ju frågan, han vill ju lämna, men så verkar ju Real Madrid mer intresserad av Pogba. Så det kan ju faktiskt hänga på om Real får loss Pogba eller inte. Annars är frågan, ska han signa ett nytt kontrakt? Ska han inte göra det? Alltså Tottenham riskerar ju att gå helt lottlösa här.
Ja, det är ju en balansakt nu av Daniel Levy hur han ska göra där. Och han gillar ju inte bara känslan av att släppa en spelare gratis. Så att han har säkert suttit och räknat på det där, Daniel Levy, att om vi höjer Eriksens lön med så här mycket så kommer vi i alla fall tjäna på det. För att då kommer vi kunna få ut en övergångssumma framöver om han ska säljas någon gång. Tror att de i alla fall kommer att resonera så att om man inte signar nytt så kommer han att säljas. Det är min känsla, för att Tottenham kommer inte vilja släppa gratis. Det är intressant också med Tottenham som har varit så otroligt skickliga på att verkligen förlänga kontrakt. Läs om Harry Winks till exempel. Jag tror han skrev, man skrev 5 nya kontrakt på 4 år. Bara för att liksom man får en liten liksom höjning i lön för varje steg han tar i sin utveckling. Och det gör ju att de säkrar upp spelare på det sättet. Och de som inte har gjort det då, det är ju Toby Alderweireld som har hamnat i ett läge där hans kontrakt är på väg att löpa ut. Och när han då lyckades spela det spelet med Tottenham så insåg Christian Eriksen och hans folk då att ja, men då kan ju vi göra samma sak. Så att det blir intressant att följa om Tottenham med sin policy då av att förlänga kontrakt och så vidare, om de klarar av att göra det i framtiden eller om spelarnas makt kommer att bli för stor. Yes, vi ska säga en sak till om den här matchen, och det är ju Ndombele som gjorde debut. Och jag måste säga att jag tyckte att han gjorde en väldigt, väldigt bra match. Ser oerhört spännande ut. Stark, företagsam, kan ta fram bollen, kan passa den, kan vinna den. Och kan uppenbarligen avsluta också. Så att jag är inte alls förvånad över att han gjorde avtryck direkt. Det här är en kanonspelare som Tottenham har fått in. Och det var ju såklart ett jätteskönt besked för Pochettino att han levererade i sin första match.
Skönt för Tottenham när de äntligen öppnar plånboken. Då vill man ju helst få valuta för pengarna.
Ja, och det tror jag verkligen att de kommer att få i det här fallet. Vi går vidare. Vi har Burnley som slog Southampton med 3-0. Det var ju kanske inte den matchen som fick den största uppmärksamheten efter helgen. Men det var ju ändå en fin triumf för Sean Dyche.
Ja, verkligen. Och jag ångrar ju jättemycket nu mitt tips här, att jag har tippat Burnley så pass långt ner i tabellen. Jag inser ju att det kanske var väldigt dumt.
Ja, för man ska inte ändra sig på en match där heller.
Nej, jag vet. Men 3-0, alltså, då börjar man undra om Hasselhütten-effekten verkligen är helt borta, eller om det här var liksom ett magplask för sig. Får väl hoppas det för mitt tips skull.
Jag måste säga, jag är sjukt missnöjd med mig själv när det handlar om hur jag vacklade när det där tipset skulle levereras. För att i Bibeln som vi gjorde, Premier League-Bibeln, så tippade jag att Southampton skulle åka ur tillsammans med Norwich och vilka hade jag?
Sheffield
United, ja, exakt. Sen bara, du vet, när man satt med tipset dagarna före, liksom, då bara, ja, men det bara ändrade, jag bara ändrade mig och bara slängde upp Norwich lite, några tabellplaceringar. Vi får se om det blir så. Och även Southampton liksom hade jag på klarat kontrakt, så vi får se om, och slängde ner Newcastle istället på understrecket. Ja. Men vi kommer till Newcastle sen. Men jag är missnöjd med mig själv. Man ska köra på den första känslan man har. Så som jag tippar i Bibeln. Det borde, jag borde bara stått fast vid det. Att Southampton åker ur, Norwich åker ur, Sheffield United åker ur och sen inget mer. Liksom. Mm.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Å andra sidan så spelade bara Höjbjerg en kvart, vilket kanske indikerar då att Southampton har lite mer att ge så småningom.
Ja, du sätter tilltron till Höjbjerg, alltså, att han ska komma in och återskapa Hasselhütten-effekten.
Ja, men det är ju lite nyckelspelare ändå ju. På vissa sätt.
Absolut. Ja, absolut. Frågan är bara hur stor påverkan han kan göra för det här laget. Jag noterade att nya vänsterbacken i Burnley, Erik Peters, där levererar 2 assist. Och det är klart, han har ju väldigt bra inlägg, Peters. Och för ett lag som har så starka huvudspelare som Ashley Barnes och Chris Wood, så kan man ju ana, för de som spelar fantasy och Premier Manager och så vidare, att Peters vänsterdoja kan nog leverera en och annan assist den här säsongen.
Mm, och Barnes kvar i skytteligan. Ja. Det är inte fyskam.
Nej, precis. Vi släpper den matchen och går vidare. Vi kan väl gå in lite kort bara på Crystal Palace Everton, som också spelades i lördags där, 0-0. Så det finns kanske inte jättemycket att säga om det. Men Wilfried Zaha kan vi väl säga något ord om.
Ja, det kan vi väl göra. Han, det märks ju väldigt tydligt att Crystal Palace supportrar inser hur viktig Zaha är för dem. Med tanke på att det var inte som att han blev utbuad nu när han visade upp sig på arenan eller sådär. Utan de välkomnade ju honom varmt. Sen blev han ju satt på bänken. Och det är kanske svårt för Hodgson att göra någonting annat, med tanke på att han trots allt har lämnat in en transfer request och och sådär. Man måste väl någonstans markera att en spelare aldrig är större än laget. Men supportarna, de verkar fortfarande hysa varma känslor gentemot honom. Och de inser väl också att börjar de bua nu, ja, då kommer han ju säkerligen dra. De vill ju såklart att han ska stanna kvar så att de har en chans att hänga kvar och göra en riktigt bra säsong.
Precis. Nej, jag tror det var superviktigt att han fick det där mottagandet. För det kommer ju hjälpa spelaren att få huvudet på plats igen och känna motivation och så vidare. Så det är klart, som Hodgson i hans kläder, han blir ju jätteglad när Zaha får det där mottagandet. För då känner ju han att okej, nu har vi en större chans här att få ut det vi ska få ut av Wilfried Zaha. Så att jag tror att han andades ut lite där. Bournemouth Sheffield United kommer jag bara nämna kort. Och det är för att jag inte sett en enda minut av det här. Men jag noterade att Bournemouth-managern Eddie Howe valde alltså Ramsdale i målet framför Boruk, framför Begovic. Och det var ju lite intressant, för det hade nog inte så många räknat med.
Nej, så kanske det var. Jag, som sagt, jag har inte heller sett en minut av den här matchen. Men de har ju suttit på... De värvade väl in någon annan målvakt också, Bournemouth, under sommaren. Alltså någon helt annan som också skulle vara med och konkurrera, om man inte har helt fel.
Ja, det kan stämma.
De verkar ju sitta på en del där. Ja. Det vet stämma. Jag inte riktigt. Jag kommer inte alls ihåg vem det var.
Jag fick inte plats på bänken i den här matchen, för Boruk satt på bänken i alla fall.
Nej, ja, exakt.
Billy Sharp fick göra mål. Ja, verkligen. Billy Sharp fick göra mål i Premier League. Det tycker vi ju sanslöst roligt för Sheffield United där. 88:e minuten petar han in en boll. Han har ju varit en flitig målgörare i Football League, men inte någon flitig målgörare i Premier League. Så att det var ändå kul, för det är ändå en sån där fråga man har haft. Kommer Billy Sharp kunna göra mål i Premier League? Det visar i alla fall att han kan göra ett returmål i 88:e minuten i alla fall.
Ja, det är not bad for a fat lad from Sheffield.
Exakt, som, exakt.
The Guardian körde för. Det var lite otippat, men kul för honom.
Ja. Vi går vidare till söndagen här, för jag ser att tiden springer iväg ganska rejält när du och jag sitter vid spakarna. Vi går in på söndagens matcher. Vi börjar i Newcastle. Newcastle-Arsenal 0-1. Vad tog du med dig från den fighten?
Jag tog framförallt med mig att vår kära Steve Bruce inledde med att... vad var det han gjorde egentligen? Han blev förbannad, helt enkelt. Vid ett tillfälle där när han skulle, hur var det nu, han skulle byta in
Jonny Kjellvi, hade fått
han
någon skadekänning.
Precis. Kjellvi skulle ut, bytas av Willem.
Ja.
Jethro Willem. Och han ska alltså gå ut på kanten men hamna som central mittfältare. Varpå det då en kommunikationsmiss, varpå Steve Bruce vänder sig mot avbytarbänken och skriker väldigt fula ord och undrar vad det är som pågår. Alltså det uppstod en komisk situation som journalisterna snappade upp, för de satt uppenbarligen tillräckligt nära för att höra alltihopa. Det lär nu ske en del sådana grejer, känns det som, under hösten, att Steve Bruce visar upp sig från den sidan.
Ja, när jag läste om det där så var jag tvungen att bara gå tillbaka till den sekvensen där i matchen och titta hur det såg ut. Och det var ju så här att han skulle sätta in Willems på vänster wingback och flytta in Matt Ritchie centralt. Men Willems uppfattade inte det, utan han trodde att det var ett rakt byte med Jonny Kjellvi, så han skulle gå in och spela centralt. Så han spelade ju centralt då i 2,5 minuter ungefär, och Bruce stod och viftade nere på linjen att han skulle bortåt, och då gick han väl bortåt, men han gick ju bara bortåt i liksom sin roll som centralfältare fortfarande. Han blev ju liksom inte någon kantspelare av det, men sen blev det väl någon form av fast situation där, och då förstod han att okej, ja just det, jag ska vara wingback och Matt Ritchie ska ta platsen på mittfältet. Det som var lite pikant var ju att bara minuterna efter det så är ju Willems i högsta grad inblandad i det som blir segermålet. För den passningen är inte jättebra, men han måste ju läsa att den passningen är för kort och gå in och ta den bollen. Nu står han och bara och väntar på den bollen där ute på kanten. Ainsley Maitland-Niles sprintar fram, snor bollen, driver den framåt, smeker fram ett jättefint inspel till Aubameyang som sätter 1-0.
Lite kul kuriosa var att jag satt i pressrummet på Old Trafford och tittade lite på den här matchen. Och Sam Allardyce satt 5 meter ifrån, och när han fick se det här försvarsmisstaget på 18-0 där, så utbrast han bara: "Oh no, that's terrible." Så det ekade i hela pressrummet.
Det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Big Sam gillar inte när man ger bort enkla mål. Det ska gudarna veta. Nej. Det var ju lite, fram till dess så tycker jag ändå att de hade ganska bra koll på Arsenal, Newcastle defensivt så. Jag tycker att de var rätt solida bakåt. Visst, de har några chanser i första halvlek, Arsenal, där Mkhitaryan bränner väl någon, andra drar upp den väldigt långt över ribban, och de har något ytterligare läge. Men jag tyckte de hade ganska bra koll på dem i första halvlek. Och så kommer det där misstaget och 1-0, och därifrån så tycker jag att man ser att Newcastle är väldigt, väldigt tafatt. Det blir ju absolut ingen form av offensiv i slutet, utan det blir liksom ingen... Arsenal behöver ju inte ens anstränga sig för att freda sitt mål. De får ju något läge där precis i 92 minuten och inlägg de lägger in mot mål, och det är lite kalablik för någon sekund. Men bortsett från det skapar de ju inga heta målchanser alls. Och där sätter jag ett frågetecken kring Newcastle om deras offensiv här och nu är tillräckligt bra.
Måste säga att jag i övrigt blev väldigt förvånad när jag såg Arsenal startelva. Alltså, man hade ju vant sig vid att Unai Emery uppenbarligen är en sån tränare som vill slussa spelare in långsamt. Det såg vi ju inte minst förra hösten. Just det här med nyförvärv och så vidare. Men det här var ju en lite medioker startelva på rätt många sätt. Alltså, om man ser till mittfält och ganska många försvars... Ja, några försvarsspelare där också. Helt okej anfallare, får man ju säga, Aubameyang. Men lite överraskande ändå att han valde att satsa så pass ung.
Väldigt modigt av Emery. Sen vet man ju inte, eftersom man inte vet den fysiska statusen på de här spelarna som har kommit tillbaka från semester och sådär. Och deras skadebild och så vidare. Det är klart att han hade spelat ett bättre lag om han hade haft möjlighet till det. Men det var ändå intressant att han... gav förtroende till Willock till exempel centralt, som jag tycker ser spännande ut. Reece Nelson har vi ju väldigt stora förväntningar på efter hans succélån i Bundesliga. Han var väl lite både och, tyckte jag, han blandade och gav. Medan Maitland-Niles faktiskt var utropstecknet, tycker jag, i den här matchen. Jag tyckte han var riktigt bra som ytterback. Och där finns det ju faktiskt en så kallad... skohornslösning. Han är inte ytterback egentligen i grunden, men det finns ju en lösning där för Arsenal med högerbacken tills Bellerin tillbaka, som kanske står och stavas Maitland-Niles.
Ja, men precis. Och det är lite intressant att komma in lite på Chelsea här, men Mourinho sa ju det där med han sitter ju, det kan man ju säga, han sitter ju numera som tv-expert i Sky Sports, oerhört uppskattad för det. Men han sa just det här med spelare som är slitna och som kanske inte kommer till start, att det var typ det han blev mest irriterad på som manager, när experter och pandits överlag skulle ge sig in i någon diskussion att varför spelar den här spelaren istället för den och istället för den, när man inte har någon insyn.
Nej,
i det.
Precis. Nej.
Och det var ju lite, det sa han i samma sak om Chelsea, att han hade ju inte låtit Kanté startar på bänken, men han vet ju inte riktigt vad som har, alltså hur statusen är på Kanté. Alltså, så är det ju väldigt ofta när vi kritiserar startelvor, att vi vet ju ingenting.
Nej, så är det. Det är helt korrekt. Och det blev ju ändå en seger för Arsenal, så att det var ju egentligen bara positivt för Arsenals del. Jag menar, de fick ge chansen och minuter till några unga spelare. De fick vinna premiär. Inga skador, inga allvarliga skador. Och nu kommer spelare tillbaka här snart och då kommer de bli ännu starkare. Så att, det kändes som att det var en lyckad premiär för Arsenals del. Och Aubameyang gör mål fortfarande. Jag är oerhört imponerad av hans förmåga att, alltid leverera mål. Oavsett var, när, hur så vet man att han kommer att göra mål. Får han bara spela där framme i den rätta rollen så kommer han göra mål. Och det blir intressant att se hur han formerar laget framöver sen när Lacazette är tillbaka. Men jag skulle tro det såg ut något typ 4-2-2-2 system nu i helgen. Att det liknar något sånt som han laborerade med lite grann under hösten i fjol där han får in två anfallare. Att Lacazette ersätter Willock som var någon slags tillbakadragen anfallare i den här matchen 10. Och sen att yttrarna får gå in och spela centralt. Det känns som det är så de kommer spela.
Ja, jag ska ju faktiskt på Arsenal Burnley här på lördag. Och insåg att jag har sett Arsenal Burnley på plats 3 säsonger i rad.
Ja, du ser.
Jättekonstigt. Det är ju inte direkt något klassikermöte sådär. Men jag tror att Arsenal har vunnit båda de tidigare mötena som jag har sett. Så att på det sättet så är jag nog en bra jinx för Arsenal fans så att alla vet.
Ja, okej, ja, då räknar vi in 3 poäng där också då.
Ja,
precis. Ska jag säga något positivt om Newcastle så tycker jag väl det var Alan Maxim där som kom in. Sam Maxim som kom in i slutet av matchen där. Jag tyckte han var ändå spännande. Han var en injektion, en virvelvind som ändå kan få saker att hända. Han verkar ju vara duktig på att utmana. Och det tror jag att de kommer behöva. Sen vet jag inte om han blir den spelaren som gör mycket poäng. Men jag tror att han kan gå in och sätta fart på saker och ting. Joel Linton såg ju inte så skarp ut just i den här matchen. Där förväntar vi oss mer sett till vad han har kostat. Vi tar en snabb kortis om Leicester Wolves. Har du sett någonting av den matchen, Frida?
Det var väl inte så mycket att säga, eller?
Nej, det blev någon VAR-situation i den matchen, vad jag förstod.
Just det. Även, ja, Willy Bolli där jag tog med han.
Precis.
Jag fortsätter.
Ja, nej, men det var någon VAR-situation där med hans och de dömde ju bort ett mål där. Ja, var väl lite snack om varför de gjorde det och så vidare. Men det som konstateras är ju att den nya regeln säger att om bollen träffar handen i en offensiv situation så man får hjälp att göra ett mål där man har på något sätt bollen att träffa handen, då är regeln stenhård. Då spelar det ingen roll om bollen sökte handen eller om du har vilken vinkel du har handen i eller sådär. Nu den nya regeln är, har bollen träffat handen när du gör ett mål då, eller att du tar hjälp av handen för att få skottläget, då blir det alltid frispark. I eget straffområde då är det fortfarande bedömningen om du har en armen i en normal kroppsposition eller om du gör det större så att säga. Så att jag tror att de gjorde helt rätt i det här fallet.
Jag tycker de flesta var väl överens om att det var rätt domslut. Det var väl bara Connor Cody som undrade om han skulle behöva hugga av sig händerna hädanefter.
Ja, just det.
Slippa sådana där saker. Men det blir ju lätt så när man är besviken.
Så är det. Jag tycker deras offensiv i Leicester, det har jag ju säkert konstaterat tidigare, men den ser ju jättespännande ut nu med Jose Perez, Tielemans, Maddison och Vardy. De spelar ju någon slags 4-2-3-1 såg det ut som, Choruri och Wilfried Ndidi som lite sittande mittfältare. Men den offensiven känns ju som att den kan skapa problem för vilket lag som helst i den här ligan. Och jag var också faktiskt imponerad av nya mittbacken i Leicester. Där sätter jag faktiskt upp ett litet tips för folk att den här Soyuncu som, jag vet inte hur det uttalas riktigt, men Soyuncu som ny ersättare där för Harry Maguire blir han ju i princip. Smälte in jättefint i försvaret bredvid Jordan Edwards. Och jag läste där dessutom att lagkamraterna hade gett honom en applåd i omklädningsrummet efter matchen. Och det säger väl någonting om att de tycker att han gjorde bra ifrån sig i sin Premier League-debut här.
Ja, men det är väl härligt. För övrigt så när man tittar alltså, rent statistiskt så Leicester har ändå 70% av bollinnehavet. 15 målchanser. Men å andra sidan bara ett avslut på mål. Så att de behöver bli lite mer kliniska antagligen till nästa.
Ja, precis. Och där tycker jag väl där min tes där om Wolves, att de är ett väldigt defensivt lag. Det är de verkligen. Det var fortfarande 5-3-2. Det var ett lågt försvarsspel. Det var där de låter motståndarna ha bollen. Och sen är det jättesvårt att komma in på dem centralt, för där är det helt stängt. Så att, och sen är det snabba omställningar. Så att Wolves, samma spelidé som förra året. Och vi får se. Jag har ju anat här att motståndarna kanske kommer att läsa den här spelidén lite mer än vad de gjorde i fjol, när de blev överraskade av det här snabba omställningsspelet som Wolves hade. Så vi får se om jag får rätt där. Vi går vidare till det som var på förhand då kanske helgens mest hypade möte, med tanke på att det var två tränare som faktiskt går in i den här säsongen med ganska stor press på sig. Ole Gunnar Solskjær i Manchester United och Frank Lampard i Chelsea. 4-0 till Manchester United mot Chelsea. Var det ett rättvist resultat, tycker du?
Jag hamnade faktiskt ihop med några norska United-supportrar på vägen från matchen, och så frågade de mig, men vad tyckte du? Och det första jag som liksom came to mind var alltså att det var en konstig match på så många olika sätt. För att visst, United vinner med 4-0, men alltså matchbilden stämde ju inte överens med det resultatet. Och jag tyckte ju att Chelsea i långa stunder spelar väldigt bra fotboll. Och rent spelmässigt liksom väldigt ofta är bättre än United, men så gör de ju i princip fyra misstag som United förvaltar till sin fördel, och så blir det 4-0 till slut trots allt. Så det var ju, jag vet inte, det jag kanske mest tar med mig ändå, det är väl att backlinjen, Uniteds backlinje, är ju äntligen alltså, den är stabil på ett sätt som man inte har sett dem på väldigt, väldigt länge. Och jag tycker Maguire var väldigt bra, Lindelöf var väldigt bra, Van Bissaka, det dröjde inte många minuter innan han gjorde en sån där klassisk glidtackling som fick hela Old Trafford och bara liksom hysa sin kärlek över honom, och sen sjöng de hans namn en kvart senare redan. Så att Daniel James kommer in och gör mål. Alltså det var ju mycket, för United-supporternas del så var det ju mycket positivt att hämta in, även om det inte spelet flöt på sådär riktigt bra. Jag tyckte de blev lite för omständiga ibland i offensiven och sådär. Det var lite för många touch och det gick lite för långsamt ibland också. Men för Chelsea istället så var det ju fyra misstag som fäller dem där. Och det, Kurt Zuma gör ju ingen bra insats.
Nej, kan man lugnt säga att han inte gjorde.
Överhuvudtaget. Azpilicueta var inte heller särskilt bra. Barkley kommer inte heller. Han har ju något skott där från vänster ju. Men han kommer väl kanske inte heller upp i nivå riktigt. Tammy Abraham har den här bollen i stolpen. Alltså, det var inte som att det inte fanns lägen för Chelsea, men nej, det var liksom inte, det var inte klockrent.
Nej. Nej, det fanns väl mycket egentligen att ta på från den här matchen i form av att Chelsea gör en ganska bra första halvlek spelmässigt, men det är i straffområdena matcher avgörs, och de är inte tillräckligt effektiva när de får lägena, och de gör ju huvudlösa misstag när Kitchoma liksom tar den där straffen. Och jag tycker också i den situationen där Anthony Taylor fick ju rättmätigt, tycker jag, väldigt mycket beröm för sitt agerande i den situationen. Han lät ju spelet gå, han tog inte frisparken, dömde. Han visade på fördel för United, och i det ögonblicket står ju Chelseas försvarare och sover. Och det får man ju inte göra på den här nivån. Inte på någon nivå, men framförallt inte på den här nivån. De räknar ju med att det ska bli frispark där, och stannar ju upp den där halvsekunden som gör att de kommer lite efter i nästa situation, och så har de orsakat straff. Och jag tror Det kommer vara otroligt stor skillnad på Manchester United, de matcherna där de tar ledningen och de matcherna där de inte tar ledningen. För får de ställa om med den här farten som de har där framme, då tror jag att de kommer bli sylvassa i de matcherna där de lyckas ta ledningen. För jäklar vad fort det går när Rashford, Martial, Daniel James kan komma in från bänken och vara en av ligans absolut bästa omställningsspelare, tror jag. Då kommer det att gå undan. Däremot i de matcherna där United inte gör första målet och de ska liksom bygga ett eget spel och luckra upp motståndare, då tror jag de kommer få betydligt tuffare. För jag tycker inte de har fortfarande inget bra passningsspel, och jag tycker inte de har spelare för det riktigt. Alltså de spelar med McTominay centralt. McTominay, jag menar, skulle han gå in i Liverpool, det kan man bara fnysa åt. Det är klart att han inte skulle göra det. Alltså, skulle han gå in i Manchester City? Nej, det är klart att han inte skulle göra det. Utan han är ju en soldat för att liksom städa upp bakom de spelarna som bara ska explodera framåt så fort United vinner bollen. Och då ska han vara på plan för att täcka upp för dem. Och det kan han, den uppgiften kan han lösa. Men jag tycker inte de har det korta spelet i United. Inte liksom den förmågan att hitta kombinationer, utan det syns att det är fokus på att det ska gå jäkligt fort när de ställer om.
Mm, men jag håller med, och det hade ju blivit en helt annan match om Abrahams avslut hade suttit där. Det var ju inte långt ifrån heller när det här avslutet som går i stolpen. Och De Gea gör ju också en jättebra match och gör liksom flera viktiga ingripande. Jag håller med om centrala mittfältet också. Det är många som har varit ute och svingat mot Pogba och tyckte att han var dålig. Han gör ju trots allt, han kliver fram vid två tillfällen, och vid båda de tillfällena så blir det ju mål. Och det är ju dels när han serverar Rashford den här passningen i djupled, som vi har sett så himla många gånger förr. Och sen är det ju faktiskt han som ligger bakom James mål också. Så där ser man, där har de ju en kreativ förmåga. Så skulle de tappa honom, vem ska då gå in där och ta den rollen? De saknar ändå lite spelare på de positionerna, får man ju säga.
Ja, men det gör de. Jag tyckte Pogba blandade och gav. Det var en ny Pogba-match. Han är umsum vin, umsum vatten. Och jättehög felprocent tycker jag han har fortfarande i liksom beslut som är väldigt mycket att han spelar för sig själv snarare än spelar för laget. De har jättebra omställningsläge i första halvlek där han får bollen rättvänd efter att Lingard bara har satt en lätt layoff till honom. Och då ska han göra någon snurrfint där på mitten och tappa bollen. Alltså, han har någon situation i första halvlek också tidigt i matchen där han bara enkelt kan spela ur bollen. Men då ska han stå och trampa på den, och så blir han av med bollen, och så blir han förbannad för att inte bli frispark. Liksom han har den typen av bolltapp i sig. Sen är det ingen tvekan om att han har en spets i sig också som andra spelare inte har. Och i den här matchen så blev de ju inte straffade för i första halvlek när de inte liksom hade grepp på matchen. Och istället så får de avgöra i andra halvleken och bara springa ifrån dem i omställningarna. Men jag sätter fortfarande ett frågetecken kring Pogba när det handlar om att leverera. Jag sätter över 90 minuter så. Att han har matchvinnaregenskaper, där råder inga tvivel alls. Däremot tycker jag vi kan säga lite om Maguire. Därför Maguire var ju riktigt, riktigt bra i den här matchen tyckte jag. Visst, Tammy Abraham är inte den bästa forwarden han kommer möta den här säsongen. Men han gjorde ju nästan allt rätt, Maguire.
Ja, men jag håller med. Och det har ju genast blivit så där lite dämpat kring den här övergångssumman, precis som man hade kunnat tro att det skulle bli också, med tanke på att United har i flera år behövt en person på den där positionen som inte gör Jones och Smalling Rojo misstag. Och nu har de ju fått det, och det märktes ju tidigt att alltså samarbetet mellan Lindelöf och Maguire blir ju bättre och bättre också under matchens gång. Och det är inte bara det här med att de passar till varandra i sidled. Alltså det kan man ju tycka att det är väl klart, det är en enkel boll att slå. Men det har inte varit helt självklart att Uniteds backlinje faktiskt har haft någon form av passningsspel tidigare. Alltså att man har inte känt den tryggheten riktigt som man kände i den här matchen. Och Wan-Bissaka det är klart att det blir en ny dimension i Uniteds spel när man faktiskt har spelare som dels motståndarna vet är väldigt bra defensivt, och han kan liksom komma bakifrån och dra en glidtackling när som helst, samtidigt som han även är ett hot offensivt. Alltså det får ju även motståndarna i gungning, för de vet om att de kan liksom inte, de kan inte släppa honom, de måste hålla koll på honom också. Så att, ja, jag tycker att där får man ju säga att United verkligen lyckades i sommar genom att ta in de här två spelarna och faktiskt ha en stabil backlinje. Det är väl så man kan beskriva.
Ja, precis. Nej, men de har ju redan höjt United, och då tycker jag ändå att Shaw gjorde en ganska svag match till vänster. Men tack vare att man har då Maguire som skänker lugn och auktoritet, och Wan-Bissaka som skänker den här säkerheten i att han blir inte bortgjord i en mot en på sin kant, utan han stänger igen bra där. Då kändes det ändå ganska stabilt för United. Visst, de släppte till en del chanser, så det är klart det finns små saker här och där att rätta till. Men det kändes ändå som ett rejält lyft jämfört med förra säsongen. Och sen får vi säga att Rashford där, och han gör ju två mål nu i den här matchen. Var väl kanske inte spelmässigt sådär fantastisk, men det var ju ändå en väldigt bra start för Solskär, med tanke på att det varit mycket snack om Rashford och hans nya kontrakt, och har han mentaliteten eller har han inte mentaliteten. Och Lingard har ju varit jättemycket snack om efter hans sociala medier fadäser. Martial har det ju varit frågetecken kring också. Har han liksom, är han gjord av rätt material? Men nu startar ju alla de här tre där framme, och de fick ju göra mål då, både Martial och Rashford, och det tror jag var oerhört viktigt. För det är ju lite ny roll också för Martial att ligga som nia. Han har ju spelat där någon gång tidigare, men det är lite en ny idé de har där om att de ska kunna växla position lite och dyka upp lite här och där.
Ja, men precis. Jag tror för Rashfords del också, så det, de tendenserna man har sett hos honom tidigare, det är att om han gör ett misstag ganska tidigt in i matchen, så är det väldigt lätt att han liksom faller ihop, och sen så går allt snett för honom. Alltså det såg man flera exempel på så sent som i våras. Men nu i den här matchen så han gör ju någonting där i början. Han hamnar med ryggen emot mål, liksom slår bort någon passning, försöker chippa fram någon boll, och sen så går den inte fram. Och så hör man direkt publiken, alltså blir helt vansinnig och skriker hans namn liksom, att kom igen nu Marcus. Men att han ändå tar sig samman från det och kan gå fram och slå den typen av straff som han slår så stensäkert och hårt. Alltså det visar ju att han förhoppningsvis kan bygga på sin mentala styrka också lite grann. För det är ändå mycket press han har på sig nu. Nu ska han liksom visa att han är den här strikern som allt hänger på. Jag tror att han kan bli den. Men då måste han också ta det lilla sista steget som han har suttit och väntat på.
Ja, just det. Vad säger vi om Chelsea då?
Ja... som sagt, jag tycker att det är några individuella insatser som liksom hjälper dem i den här matchen. Och det är ju dels Zuma givetvis. Som sagt, Aspiluketa, jag tyckte inte han var speciellt bra. Det är väl han som tappar markering där på Martial också, va? Vid målet, tror jag. Jag tyckte väl, alltså Pedro visade ju inte sig riktigt heller. Barkley kom inte upp i nivå, sådär. Man har Kanté på bänken inledningsvis, så att det är väl klart att det är mer att hämta så småningom när de är med och matchfitta, så att säga. Jag tycker att de är någonting på spåret. Jag tycker inte alls att det är en katastrof trots 4-0, men det är väl klart att frågan är ju hur mycket det här sänker ett lag att man har förlorat med 4-0. Kan man vända det här till en sorts tändvätska, att man ska, men nu ska man visa liksom att man kommer inte hamna utanför topp 6. Det tror jag inte de gör, men man vet ju aldrig. Eller blir det så att man sänks fullständigt av det här? Jag vet inte. Där får ju liksom Frank Lampards tränaregenskaper också visa sig, om han nu kan dra upp dem ur det här.
Ja, det är inte så kul att se när siffrorna rinner iväg på det där sättet, såklart. Men jag tror ändå de kan någonstans landa i att de saknade tunga spelare. Rydiger är ju jätteviktig för dem, inte minst nu när de sålde David Luiz. Kanté är ju såklart otroligt viktig för dem. Få in den där defensiva spelaren som verkligen stoppar upp motståndarna, som tänker defensivt. Där hade de ju ingen balans alls i söndags. Jag tror inte att det blir något problem här inledningsvis att skaka av sådär. Det som är oroväckande då, det är ju att det kommer säkert bli en lärotid här med ett ungt lag där man gör enkla misstag. Alltså, det är så uppenbart liksom med, nu var ju United yngre, men Chelsea har ju mer oprövade spelare i Premier League-sammanhang. Jag menar, Wan-Bissaka är ju inte oprövad. Han har gjort en jättebra säsong i Crystal Palace. Medan Mason Mount kommer ju in i Premier League och har inte erfarenhet av PL, utan har en stark säsong i Championship bakom sig. Och där tycker jag man ser på Chelsea att de är i den här matchen, att de var liksom för dåliga i de båda straffområdena, i de avgörande lägena. Och de hade ett, tycker jag, bra grundspel. Och det, där finns det någonting att bygga vidare på. Men man måste hitta en defensiv trygghet. Och Kurt Zouma hänger ju löst, såklart. Jag menar, han var ju, som vi konstaterade, den svaga länken i den här matchen. Och där behöver man ju komma till rätta med det direkt. Och sen tror jag, när man väl börjar få in spelare igen, det var trots allt en hel del som saknades i den här matchen, då tror jag att man kommer få till det förr eller senare. Men med få till det, jag har ju tippat Chelsea på sjätte plats. Jag tror fortfarande det kommer bli en tuff säsong för Chelsea. Och jag hoppas och tror att Frank Lampard kommer att få tid att jobba med det här. Så att det är bara att hoppas att även den stora fanskaran runt klubben ger honom det. Han har ju en väldigt stark status såklart i Chelsea, så att han kommer ju få mer tid och mandat än vad andra tränare hade fått efter 4-0 i premiären.
Ja, det kom ju rapporter här under morgonen också om att, för Frank Lampard sa ju det på presskonferensen efteråt, att han svarade ju lite på Mourinho, det här med att Mourinho sa att ja, men det var så himla många etablerade spelare på bänken, och så sa Lampard att jag kan ju inte släpa ut folk från läkarmottagningen, och menade på att det var så många spelare han hade som var osäkra och inte var riktigt fit for fight. Men nu kom det uppgifter om att Rydiger har fått reda på att han måste snabba på sin läkningsprocess så att han kan gå in och ta över den där mittbackspositionen igen. Och han har ju velat vara ganska varsam nu efter sin operation i våras och sådär, ta det lugnt och liksom slussas in långsamt. Men det ska det inte vara tal om. Han ska tydligen helst bli redo så snabbt som möjligt. Så att man märker ju där att där har Lampard kanske insett att det räcker inte med Zouma.
Nej, så är det ju. Och jag menar, jag tror att det kan bli någon annan typ av lösning där också, om Zouma skulle fortsätta och vackla där. Det skulle ju kunna vara Aspilicueta in i någon slags mittbacksroll där för att bara släcka bränder. Jag tyckte inte att Aspilicueta såg så bra ut i den här matchen, men det man vet är att han är en riktig karaktärsspelare. Så får han en mittbacksroll så kommer han ju ta den med hela sitt hjärta. Och sen tror jag som sagt att offensiven kommer att bli bättre. Däremot sätter jag ett frågetecken kring Tammy Abraham. Jag tycker inte att han är redo för att bära Chelseas anfall. Där sätter jag ett jättefrågetecken kring honom. För mig är han en andra forward, tredje forward till och med i Chelsea, om de ska kriga om fjärde platsen. Faktiskt. Vi lämnar den matchen tycker jag och går över på lite frågor. Det blev ju såklart en ganska diger frågehög här. Johan, vi kan börja med en lite lättsam fråga. Johan Åkesson frågar oss om favoritpajen. Känner på mig att du och Frida kanske inte beställer samma. Och då tänkte jag skicka den direkt till dig där. Har du någon favoritpaj?
Ja, det har jag. Eller jag har två stycken. Blåbärspaj och pekannötspaj.
Okej. Okay. Ja, jag går all in på blåbär där. Blåbär, den är jag väldigt svag för. Vi får se om Johan...
Det är bästa bäret alltså.
Har, ja, det får man nog lov att säga. Här kommer en rolig fråga tycker jag från Forsberg. J. Forsberg undrar här, hur kunde Frida missa Aaron Mooy-värvningen på deadline day? Frågetecken, frågetecken. Du var ju på plats, men ja, det missade ju så att säga.
Helt otroligt.
Berätta, vad utspelade sig där?
Nej, men grejen var att du vet, vi blev ju utslutade. Eller, alltså, Potter fick ju fråga om detta på presskonferensen och så svarade han lite svävande. Och sen så blev vi ju ombedda att lämna liksom, efter ett tag sådär, när man suttit och jobbat. Och sen bara liksom se jag på tåget på vägen hem att Mooy är klar. Då har han ju säkert varit där, eller i alla fall i närheten ju, kan man ju tänka sig. Så det var lite sneaky av Brighton. Jag är lite besviken på att de inte gav oss den ändå.
Ja, jag vet ju hur det är med det där. Man kan ju, även ibland ser man inte skogen för alla träden så att säga. Och även om man är på plats så kan man ju vara precis på missa saker ändå så att säga. Och ibland är det nästan lättare i vår bransch att ibland får man nästan reda på mer när man inte är på plats än när man är på plats så att säga. För när man är på plats har man ju så mycket annat att stå i så att säga.
Ja, alltså jag är inte ens säker på att jag hade känt igen Aaron Mooy, alltså om jag hade sett honom. Jag vet inte om jag hade reagerat. Då hade han ju fått haft någonting på oss. Alltså typ en Brighton-dress. Och ja, så att jag skulle känna igen honom. Ja. Bättre nästa gång.
Gabriel Westling här, han frågar. Det är många forwardsvärvningar från andra ligor till Premier League i år. Vilka kommer lyckas samt misslyckas? Han tar exempel här på Wesley, Joel Linton, Haller. Och jag lägger till Teemu Pukki då, som inte är någon värvning men som är ny ändå upp från Championship. Och ett nytt namn i Premier League så att säga.
Du får svara på den.
Jag tror att Haller kommer lyckas. West Hams nya tunga centertank. Jag tycker att han har fina egenskaper. Både när det handlar om vad han gör felvänd och vad han gör när han är rättvänd. Så att han tror jag blir bra för West Ham. Jag tror Teemu Pukki kommer bli jätteintressant. Vi var ju inne på lite grann för Norwich där. Han känns riktigt giftig. Wesley har jag inte sett ännu så mycket. Så att han lämnar jag lite frågetecken kring. Joel Linton sätter jag också frågetecken kring om han kommer få rätt service också i Newcastle. Han såg väl lite sådär ut i premiären. Men även om han är bra så kommer han få rätt service i Newcastle. Där är jag inte säker. Så där sätter jag väl mina frågetecken då kring anfallarna. Har vi sett Özil för sista gången i startuppställningen i Arsenal? Med tanke på hoten och Willock Ceballos. Vad tror du där? Det undrar Fredrik.
Ja, jag tror väl så här att nu är en konstig grej det här med säkerhet. Aspekten och gängkrigen och så vidare. Vi vet ju knappt vad som har hänt där mer än att det är någonting som har hänt och vi lär väl få reda på mer så småningom. Men det verkar ju faktiskt som att Özil trivs väldigt, väldigt bra i London och att han faktiskt ska vara beredd på att sitta på bänken för att få vara kvar i just London. Det överraskar mig lite för jag tycker man har hört så mycket tidigare om att nej, men liksom att Özil vill lämna och sådär. Men nej, inte enligt liksom de senaste rapporterna som jag har sett. Så då kan man ju tänka sig att han kanske är nöjd med att inte vara första valet. Man vet ju aldrig heller.
Nej, vi får se. Vi får avvakta och se vad de här... uppgifterna om det här som de har blivit indragna i där, vad det mynnar ut i, men det är oerhört ledsamt bara konstatera att de inte kunde delta i premiärmatchen här på grund av detta, och vi får följa utvecklingen där vad som sker, och sen får vi hoppas i alla fall att de kommer tillbaka och blir tillgängliga för att bli uttagna i alla fall, så får vi börja där. Vi tar en sista fråga här. Vilken nykomling som mest intressant ut i premiäromgången? Den skickar jag till dig så får du svara på den. Det är Fotboll 99 som, som 999 till och med som ställer den.
Ja, det är svårt för mig som bara har sett Norwich ordentligt. Men jag tyckte ju å andra sidan att Norwich såg väldigt spännande ut. Precis som vi var inne på och hade en lång utläggning om. Just hur spelet slöt på och att de faktiskt har spelare där framme som är ja, men, jäkligt bra målskyttar. Som då Pukki till exempel. Så ja, det är Norwich, säger jag.
Just det. Det var sista frågan. Vi skulle ta upp också Mourinho. Han har ju gjort debut i tv-studion i Sky Sports. Och vad jag förstår har det blivit succé. Som det nästan alltid blir, ska man ju säga, när någon gör debut. För att tittarna vill ju alltid ha en ny röst och ett nytt ansikte. Så alla får ju beröm i början. Men det har blivit mycket snack om Mourinhos medverkan i Sky Sports. Kan du berätta där borta i England?
Ja, nej men verkligen. Jag vet att jag tog upp detta i våras någon gång också om att ja men då var ju Mourinho, han satt ju i ja men var satt han, ja men det var dels någonting som bara går på YouTube tror jag, och sen satt han ju i tyck hjälp mig, vad heter kanalen? Ja, Bein Sport.
Bein Sport heter det.
Såklart. Ja. Just det. Och jag liksom insåg då vilken fantastiskt kunnig människa det här är. Man glömmer ju lätt det med tanke på där man liksom att det oftast liksom stormar kring honom när han tränar ett lag och sådär. Men det här är ju en otroligt skarp fotbollshjärna. Och det blev man ju varse om direkt nu i helgen. Och det var ju därför det blev en sån succé också. Att allting han säger... Det finns ju, det är inte floskler, det är inte baserat på någonting som hände för 10 år sedan. Han kommer ju raka vägen från den här branschen. Och det är lite kul också att han kan ju sitta och knäppa Jamie Carragher och Gary Neville lite på näsan ja, ibland av saker de säger. De har ju ingen annan som kan göra det. Men han sitter och lär dem fotboll. Och man känner själv att efter varenda utläggning så kan man faktiskt ta till sig mycket och känna att men gud, nu lärde jag mig någonting. Och det har jag aldrig upplevt med en tv-expert innan på det sättet att man faktiskt lär sig extremt mycket. Det var en sån enkel sak till exempel som att de satt och pratade om skillnaden mellan taktiska upplägg kontra hur säger man ens på svenska, kontra grundprinciper som man har i spelet. Alltså Mourinho satt och förklarade att taktiska saker, det är ju liksom saker du gör där du ändrar alltså från match till match beroende på motståndaren. Sen har du ju dina grundprinciper som måste sitta i alla matcher. Alltså det var såna grundläggande grejer som han satt och gick igenom som man kanske inte som många inte har koll på. Så på det sättet så har han ju bidragit väldigt mycket och det är inte alls så där att han försöker skapa rubriker som man kanske eller som många kanske tror att han sitter och gör, utan han är jäkligt saklig och han bara bidrar otroligt mycket. Så jag tror att det där ett smart drag från Sky, det kan inte ha varit billigt.
Nej, det var det nog inte. Med tanke på vad Thierry Henry fick i lön där i Sky Sports så kan jag tänka mig att det här kostar ganska mycket det här också. Men han är ju så pass stor också så allt han säger, jag tänkte på det innan. Jag tänkte skicka ut det på Twitter. Folk får gissa hur många rubriker hans medverkan kommer leda till i tidningarna. Och, för allt han säger blir ju en rubrik. Allting han säger blir ju liksom... intressant utifrån vilka spelare han har tränat, vilka lag han har varit i och säger han någonting om Didier Drogba så blir det en rubrik om det till exempel. Så att det kommer ju bli så otroligt mycket stoff från sändningarna där han har varit med för att han är så pass stor. Jag menar, han är ett av de största namnen i hela fotbollsvärlden. Det kommer ju bli ganska mycket PR för hans medverkan i Sky Sports. Men jag håller med dig, han ger ju ett annat perspektiv. Även om just det där med principerna i spelet och liksom att man har en gameplan, det är, för mig är ju det självklart. Det tror jag det är för alla fotbollstränare på någon slags nivå att du har dina grundprinciper men du skruvar på din matchplan. Men jag håller med dig om att jag tror inte att alla som sitter hemma i tv-sofforna känner till det, för att Det kanske inte var så för 20 år sedan när de själva spelade fotboll. Liksom. Och där har ju saker och ting förändrats väldigt mycket. Men nu är det ju väldigt mycket att man skruvar på saker till nästa match utifrån motstånd och så vidare. Det är det man kallar för matchplan. Medans alla lag såklart har någon slags grund liksom filosofi, princip som man står på. Men jag håller med, det var ett bra framträdande av José Mourinho och det var ett bra framträdande av dig också, för att nu måste vi faktiskt sätta punkt här. Vi har snackat i ungefär en och en halv timme drygt och det brukar ju alltid dra iväg när du och jag ska sitta och ratta det här, och det gjorde det den här gången också. Vi tackar Frida på länk från England och jag ska lämna över den här stafettpinnen från programledarstolen till Patrik Syk till nästa vecka, för då är han tillbaka så vitt jag vet, och så hörs vi igen helt enkelt nästa vecka. Tack för idag!